Men du, har du tänkt på vad alla bakar mycket nu och lagar mat?
Ja, framförallt bakar. Gästen verkar slut.
Ja, men det är, fast jag tycker det är fint att folk faktiskt använde gästen de köpte. Att det inte liksom bara var någon dum idé
Ja,
att
fast
köpa jättemycket gäst.
frågan är om det är så. Alltså jag tänker att många hamstrar gäst och kanske inte använder det. Och då tvingas folk som kanske skulle ha använt gästen att hitta på andra idéer, hålla på och experimentera. Jag har sett folk som har liksom bakat bullar med bakpulver och sådär för att
Ja, för att de
gästen har
inte
varit
fick
slut.
tag
Ja.
på. Ja, vad värd. Ja, det är ju jättetaskigt. Jag
Eller som
måste.
plötsligt sätter surdeg då liksom.
Ja, just det.
Ja.
Fast man behöver ju ändå jäst för att det ska resa sig, även om man har surdeg väl. Är det inte så?
Fast väldigt lite.
Ja, mindre jäst kanske. Ja, jag har ju faktiskt köpt några påsar torrjäst att spara på om kriget eller krisen kommer. Har du hamstrat något eller?
Nej, alltså jag är ju en sån som hamstrar i vanliga fall. Eller jag har ju alltid ett förråd för ett
Nej.
par månader framåt, i vilket fall. Alltså jag har mat, jag har alltid mycket toapapper. Ja, alltså när jag öppnar en ny flaska diskmedel så köper jag en ny. Alltså så jag ska alltid ha. Det är ju livrädd för att saker ska ta slut.
Ja, så att du klarar det ändå liksom.
Ja, jag har inte hamstrat något särskilt nu.
Nej. Nej, det har faktiskt jag gjort ändå. Till min stora förvåning. Jag tyckte att det var ganska skönt. Jag köpte så här torkade vita bönor och kikärtor och pasta, tomatburkar, mjöl. Ja, men bra att ha grejer liksom. Sen har jag ju ganska mycket i frysen sen tidigare. Jag är ju sån där som köper hela djur då och då. En halv gris eller en hel get eller någonting. Så.
Get?
Ja, get är underskattat kött faktiskt.
Du skojar?
Nej, jag skojar inte. Det är
du
toppen
äter
med get.
get?
Ja, gud ja. Och det finns ju mycket get att få tag på där. För att alla getgårdar, jag menar, för att en get ska fortsätta mjölka så måste den ju föda en killing en gång om året. Liksom. Och hälften av alla killingar som föds på en getgård är ju av hankön. Så då, ja, då blir det ju så liksom.
Mm.
Ja. Mm. Diet är jättebra. Läget med dig, Sofia?
Jo, men det är bra. Jag har precis haft en liten nysattack. Men det är ju inte corona då. Nej.
Nej. Nej, just det. Man nyser inte av corona i någon större
Nej,
utsträckning.
Precis.
I alla fall,
det var mer någon allergikänning jag fick. Nej, men jag mår bra. Jag håller mig hemma sedan några veckor.
Mm. Du sitter också nu i en... Det är kanske därför man nyser. Du sitter ju i en liten koja.
Precis. Det här är ju faktiskt... Vi gör
vi
ju det här på distans.
Ju nu.
Ja,
precis.
Och då var jag tvungen att bygga en liten koja för att inte det skulle eka så mycket, ljudet. Mm.
Och jag ser ju dig. Det ser ut att vara något fint 50-talstyg i alla fall. Något sånt där.
Ja, det är ett täcke som jag har liksom trätt över bordet här och mina prylar. Men du är där vi brukar vara.
Ja, precis. Jo, jag sitter här. På mitt vanliga ställe. Men du, det är ju så konstigt. Alltså så otroligt fort gick. Men sist vi träffades och spelade in podd så gjorde vi det här avsnittet om Vapsten och tvångsförflyttningarna och sådär. Och sen så spelade vi in ett avsnitt till också som vi tänkte att vi skulle lägga ut liksom 2 veckor efter. Men det var vi tvungna att kasta bort, för att allting har förändrat på så otroligt kort tid, så att det liksom inte...
Ja, vi inte skulle ha verkat helt verklighetsfrånvända, ja, om vi hade, ja, kört det avsnittet.
Mm. Vi spelade in ett avsnitt om kommunutredningen som kom. Och det känns ju som att, jag menar, ja, kommunerna har problem och kommer få problem, men av kanske en helt annan kaliber än de som vi diskuterade. Liksom. Och det känns ju helt bisarrt. Liksom.
Ja, världen förändrades.
Mm. Väldigt, väldigt snabbt. Hur som helst, den stora grejen nu är ju att påsken kommer. Det är ju påsklov i Stockholm nu. Och påsklov i Norrland veckan efter. För det spelar ju kanske inte så stor roll, för den firar ju norrlänningarna hemma. Men den stora grejen var ju liksom att man var rädd för att hela den svenska fjällvärlden skulle invaderas av coronasmittade fjällturister.
Mm.
Nu verkar det kanske inte hända i bästa fall.
Nej, det lär det ju inte göra. Dels på grund av då alla uppmaningar och så, men också för att de ju tyvärr, känner jag, fattade beslutet att stänga ner skidliftarna.
Ja.
För jag är lite provocerad av att de var tvungna att göra det, eftersom bara för att inte stockholmare eller för den del göteborgare eller var nu folken kommer ifrån inte ska åka till Åre, så kan väl åreborna få åka skidor?
Ja, jag tycker att det är superruttet faktiskt.
Ja.
Och det var ju också ett ganska tråkigt på något sätt avbräck också från den här svenska strategin som är så hyllad och hatad i resten av världen på något sätt, att man var tvungen att ta till ett sånt grepp liksom, att folk inte kunde tänka själva och avstå själva liksom. Sen finns det säkert de som åker till olika fjällorter för att de har stugor och för att de alltid firar påsk där, och så åker de lite längd och sådär. Jag vet inte vad man ska tycka om allt det här, men det finns ju liksom, det finns ju faktiska reella skäl bakom den här rekommendationen att avstå. Och jag tycker att en av de som tog fram väldigt bra statistik var Charlotta Melander i Jönköping, som la upp just kartor över, ja, dels då snittåldern i olika landsändar. Och då kan man ju se då att just de här fjällregionerna, de har ju den äldsta befolkningen i landet. Det är som den högsta andelen 70, 80 och 90-åringar per capita. Liksom. Mm. Det är också de delar av landet där det är allra, allra längst till akutvård. Och det finns väldigt få IVA-platser. Och sjukvården är ju helt och hållet avpassad storleksmässigt för den mantalsskrivna befolkningen, inte för liksom en fördubbling av befolkningen med människor från andra delar av landet. Liksom. Det finns ju sakliga skäl.
Och där kan jag tycka den här, alltså, att jag undrar vad det beror på att det är så pass många som ändå är beredda fortfarande att trotsa den här rekommendationen.
Ja.
Om de ser sig själv som odödliga eller vad det är frågan om. För att det handlar ju också om att, ja, men om du åker till din fjällstuga och bara umgås med din familj och åker längdskidor, men råkar bli sjuk när du är där och har tagit med dig smitta hemifrån.
Ja.
Folkhälsomyndigheten har ju till och med sagt, eller om det var Socialstyrelsen, att räkna inte med att få vård.
Nej, ni får ta er hem själva.
Utan ta er hem själva då. Ja. Och ja, det verkar ju jättenice att köra hem från Åre eller Sälen till Stockholm samtidigt som man har akut andnöd.
Fast de åker bekvämt i en Audi Q7 i alla fall. Så att det, nej, skämt åsida. Men, men jag tycker det är en aspekt. En annan sak som verkligen fascinerade mig i den här debatten, för det har ju verkligen varit en ganska vild debatt. Nu tycker jag att den har lugnat ner sig de sista dagarna, för att folk ändå har förstått allvaret. Men Men det är ju att den verkligen blottlar den här, liksom det som vi också har pratat om så himla mycket, liksom det här med vad landsbygden är till för i storstadsbornas ögon. Att jag menar, vadå? Det är ju vårt rekreationsområde. Det är väl fullkomligt självklart att vi ska förvänta oss att åka dit och att vi också ska få vård där om vi behöver det. Och i normala fall så funkar ju det. Alltså, jag tyckte att det var ganska intressant det här att lära sig. Man lär sig nya saker varje dag nu, tycker jag. Men till exempel det här med att de flesta kommuner, eller alla kommuner egentligen, erbjuder till exempel hemtjänst åt turistande besökare. Mm. Och sen så antar jag att det är någon slags debitering då. Mellan kommunerna. Och samma sak är det ju med vård till exempel. Att det debiteras ju också hemkommunen eller hemregionen då. Men att det är ju verkligen liksom, det är ju någonting som är satt i system. De här stora skidbackarna har ju också sjukstugor i backarna med, liksom, med vårdpersonal som kan hjälpa till med olika saker och med enkla benbrott och sträckningar och det ena med det andra. Liksom. Det är ändå, det är så här, det finns en service, det finns en infrastruktur för turister runt om i landet. Och när den försvinner så blir folk väldigt provocerade. Man tar det för givet. Liksom.
Ja, de har ju ett annat intressant ställe som inte ligger i Norrland men som också har figurerat i den här debatten. Det är ju Gotland.
Mm.
För där skulle det ju kunna bli riktig katastrof. För att det är en ö.
Ja, gud ja.
Och det går inte lika mycket flyg. Vilket ju kan vara bra om man blir akut sjuk och behöver ta sig till fastlandet. Mm. Men och det är liksom litet, det är begränsat. Och det är också avstånd på Gotland. Alltså är du på Fårö?
Ja, gud, det tar en timme. Liksom, eller man ska åka bilfärja, men det tar ändå en timme att komma till Visby. Liksom. Men absolut. Och tycker jag också det här med... Liksom, ja, men det som kom fram var ju också att människor som har hus ute på landet, alltså sommarstugegäster eller sommarstugeägare, fritidshusägare, liksom, ägare till lantställen som det heter. Jag tyckte det där ordet lantställe helt plötsligt fick liksom någon slags ny, lite osympatisk klang helt plötsligt, det här att man har ett lantställe.
Ja, men det är ju väldigt stockholmskt, för i Norrland har vi Norrland har vi sommarstugor.
Ja, och fjällstugor.
Men
lantställe.
Har... Mm. Mm.
Men jag tyckte också att det var någonting som kom fram, och det var ju just det här liksom, och som inte är helt osympatiskt heller. Jag menar, jag tycker att det var väldigt mycket som kom fram som var osympatiskt när det handlar om relation, alltså med idén om landsbygden som en rekreationsyta. Men sen så var det också väldigt många som blev sårade på ett mycket mer känslomässigt rörande plan, och det är ju liksom att man märker att de här personerna som har landställen känner sig, de har byggt ganska mycket av sin identitet kring att de har ett hus på Sudret på Gotland till exempel, eller att man har ett hus någonstans i Jämtland, och man är ganska bunden till det, och man vill väldigt, väldigt gärna höra till, och att det är väldigt sårande att tänka sig att ens grannar i den där byn där man har det här landstället faktiskt inte tycker att man är välkommen. Och det var ju sånt där snyftreportage om ett par på Österlen som bara så här, ja, folk tittar snett på oss när vi går och handlar. Vi känner oss inte riktigt välkomna.
De kanske skulle införa någon slags sommar eller sommarstugeskatt.
Ja, men alltså på riktigt så, alltså det, i andra länder har det. Jag tycker att det kanske är lite väl extremt, men jag tycker liksom att i den här appen som folk gör sin deklaration i så borde det finnas en slider liksom, där man kan dra mellan sin liksom, hemkommun och fritidshuskommun. Liksom. Mm. Hur mycket, vart man vill styra skatten, hur många procent ska gå till Danderyd och hur många procent ska gå till Åre.
Men tror du inte att de flesta då ändå skulle välja att lägga skatten när de har sommarhuset? På grund av någon sån här
Jo, jag tror många skulle göra det. Det tror jag faktiskt. Jag tror många skulle vilja hjälpa till. Och det skulle ju också vara...
Danderyd skulle ju gå i konkurs bra. Då.
Alla har... Jag tycker så här, Strömstad, Fjällbacka och
Marstrand.
Marstrand, Åre. Båsta. Herregud, fan vad de skulle få pengar i Båsta. Men ja, jo, men så är det väl lite grann kanske. Men sen också ytterligare en kategori då. De som har lämnat sin hemort liksom hade tänkt att de skulle vända hem antingen till något hus som de har kvar eller till något fritidshus som de har skaffat eller till liksom släkt på den platsen. Och den nivån av smärta och sorg hos de personerna tycker jag var också väldigt intressant att se.
Ja, sen tycker jag på riktigt de här som hade tänkt att hälsa på sin familj.
Mm.
Där kan jag ju verkligen, verkligen förstå. Och det känns ju helt fel i hela kroppen på mig att tänka att nej, nu får man inte hälsa på sin familj om nej. De bor i en annan del av landet. Det är ju stört. Och det... Där kan jag ju förstå de som också argumenterar känslomässigt att det är klart jag måste få träffa mina gamla föräldrar.
Mm.
Ja, men alltså det har jag ju mycket, mycket större förståelse för än den här andra sortens argument som jag har ju hört eller sett också på nätet jättemånga som ja, men det är väl bättre att vi är på landet där vi kan vara ute i friska luften än att hela familjen trängs i en lägenhet i stan.
Ja, visst.
Ja, för er är det kanske det.
Ja. Ja, visst. Men jag vet inte vad jag ska. Men sen kan jag också tycka, och det här är väl lite hjärtlöst kanske, men jag kan ju också på något sätt tycka att acceptera att du har flyttat liksom. Acceptera att du är en sån person som har lämnat och att du inte riktigt har rätt till den här platsen på samma sätt som alla som bor kvar. Där blev jag lite förbannad faktiskt, till och med på liksom ett par mig närstående personer liksom. Att det liksom kom fram sånt, tycker jag, att det får man på något sätt tugga i sig att man
sen
har,
är ju jag så lämnat. Pass jag är så pass liberal här då på riktigt, så att jag tycker ju att människan ska ha rätt att flytta sig fritt som grund, ja, men som grundutgångspunkt så finns det egentligen ingen som skulle ha mer rätt i en plats än någon annan.
Ja, men...
Det är ju vad jag tycker i grunden. Men Okay. Nu är vi ju i ett så att säga krisläge.
Ja.
Där man har uppmanats att hålla sig hemma.
Mm.
Och då får man ju svälja, alltså det fattar jag hur du tänker, då får man ju gilla läget. Jag bor där jag bor liksom.
Ja, men just det här att det faktiskt är så här, jag menar att bli kränkt över att den region man har lämnat, att den sjukvårdsansvariga på den regionen går ut och säger så här, vi kommer prioritera våra mantalsskrivna i första hand. Är du en hemvändare eller en fritidshusägare så uppmanar vi dig att i första hand inte komma hit, men om du ändå kommer hit så får du åka ifrån om du blir sjuk, du kommer inte få hjälp.
Jag har inte uppfattat att folk har blivit kränkta över det, utan snarare att de flesta bara är så övertygade om att de inte kommer att bli sjuka och behöva vård.
Ja, ja. Nej, jag tycker att det var liksom den ny jag tycker det var en ny nivå av kränkthet där, måste jag säga. Ja. Som, alltså att det är olika grupper som har blivit kränkta av det här. Och att det var liksom, först var det 40-talisterna då, som blev så jättekränkta över att bli utpekade. Och sen så var det fjällresenärerna och hemvändarna. Det var så hemskt liksom. Ja,
men kan vi då, tror du, eller jag tror, ska jag säga, att det här någonstans kommer att leda till att folk i lite högre utsträckning kanske flyttar hem. flytta tillbaks eller flytta ut på landet. För det, det är också så här i den här krissituationen. Så ja, vart vill folk befinna sig i kris? Det kan vi ju konstatera. De vill vara på sitt landställe. Det är där, ja, men det är där man vill vara när det är kris.
Mm.
Och det här kanske ökar människors allmänna krismedvetande. Så att man börjar tänka på fördelarna som faktiskt finns med att bo på landsbygden. Och överväger att kanske flytta sig.
Eller? Ja, alltså det skulle man ju faktiskt kunna önska sig. Jag tycker ju generellt, liksom, om man tittar på, om man försöker tänka sig en framtid efter den här coronakrisen, så tycker jag ju att en hel del av de svar på, liksom, hur man bygger ett hållbart samhälle finns ju på landsbygden, eller inkluderar ju landsbygden i allra högsta grad. Och det handlar ju om att bygga starka, liksom, lokalsamhällen, och att vi måste ha en betydligt mycket bättre självförsörjningsgrad, till exempel på livsmedel. Det har inte varit något problem än, men det kan mycket väl bli problem om det här drar ut på tiden, och särskilt om det börjar leda till ytterligare konflikter mellan länder och stängda gränser och sådana saker, så kommer det liksom bli problematiskt.
Ja, men också det att folk inte bara tänker på just den här krisen, utan man blir medveten, nej, ändå, ja, om att det kan bli kris. Och ja, nästa gång kanske det är maten det gäller, och då vill man kunna odla sin egen mat.
Ja, verkligen.
Till exempel. Eller du vill ha en vedspis, ja, ifall elen försvinner. Du vill ha en brunn.
Mm, verkligen. Och också ytterligare en sak som ju faktiskt skulle öppna upp för det. Jag menar, jag har ju väldigt, väldigt länge varit, eftersom både jag och min fru jobbar på det sättet, liksom på distans och bor på landet och jobbar hemifrån. Sådär. Och det var ju någonting som, jag menar, när vi flyttade från Stockholm för 20 år sedan, så var ju det någonting som vi, det var ju därför vi kunde flytta. För att det helt plötsligt, liksom, fanns ny teknik. Det hade inte gått innan. Jag menar, jag kunde göra mitt arbete som journalist, och hon kunde göra sitt jobb som programmerare och sen översättare på distans. Och vi trodde ju hela tiden att det här var någonting som skulle bli väldigt vanligt. Därför att det var en sån sak som var så många pratade om på 90-talet, att internet skulle liksom lösa upp alla fysiska gränser, och man kommer kunna bo och arbeta vart man vill i världen i princip, och ändå vara uppkopplad och vara med, liksom, vart man än var.
Men det är nu det inte händer. Det är nu digitala förflyttningen sker.
Exakt.
Och det går ju extremt fort nu. Alltså.
Yes. För det har inte hänt på 20 år. Nej. Det är det som är så himla gåtfullt också. Det säger ju de, jag menar, jag har en dotter också som är hemma från gymnasiet och pluggar på distans. Och i skolans värld så säger de så att det har ju hänt mer på 2 veckor än vad det har gjort på 5 år. Liksom.
Ja, eller på 15 år.
Ja, eller på 15 år. Och detsamma gäller nog faktiskt distansarbete. Att nu alla de här tekniska plattformarna som ändå har funnits under väldigt lång tid, nu lär sig folk använda dem och använder dem i väldigt hög skala. Och upptäcker att, ja men shit, det här går ju. Liksom.
Ja.
Jag tror att företag också efter det här kommer inse att, nej, men vänta nu, vi kanske inte behöver hyra ett kontor i en central, liksom, del av en stad för 25 miljoner om året. Vi kanske kan ha, liksom, vår personal decentraliserad på olika sätt och jobba med tekniska hjälpmedel.
Ja, alltså, jag är helt övertygad. Dels kommer ju arbetsgivarna nu, de ser ju att ja, folk levererar faktiskt fastän de sitter hemma och jobbar i de allra flesta fall. Kanske till och med bättre i många fall.
Ja, visst.
Och alltså folk, och nu pratar jag också om sådana som jag menar, i våran ålder, som plötsligt blir hemskickade och känner sig socialt som mår dåligt av det. Som börjar umgås. Som har sina, liksom, jag har sett folk som har AV, de har liksom virtuella fikapauser ihop med kollegor över nätet. Och sen hörde jag en jätteintressant sak. Och det var, jag pratade med en rektor på Ådalsskolan i Kramfors, Peyman Faedi. Och han har ju varit en sån här digital pionjär. Så att hans skola, de gjorde ju den här omställningen. De hade ju allting klart. De var förberedda, allting funkade från början och jätteflyt. Sen hade han ju hört då från någon lärare som kanske hade varit lite anti och inte så himla sugen, men som ändå fick det här att funka nu jättesnabbt. Och så sa när han hade haft en lektion med en elev som var liksom ett ensamsamtal sådär, och sa att det kändes som om hon kom närmare eleven när de satt och tittade på varann genom skärmarna.
Ja, det kanske är så också.
Än om hon satt bredvid i ett klassrum. Alltså,
Sen så tror jag ändå på skolan som fysisk plats faktiskt, för att den här sociala utvecklingen är så viktig, och också framförallt för att liksom svagt presterande elever...
Självklart, det ska inte vara
liksom
ena eller andra.
Men det här går att liksom laborera med, och det, jag tror att det går att komma jättelångt. Men särskilt på arbetsmarknaden så tror jag att det går att komma jättelångt. Att det finns liksom, efter det här så finns det inga ursäkter längre.
Det är inte som att folk kommer att gå upp klockan 5 och ta ett tidigt tåg för att åka från Stockholm till Göteborg för att vara på ett möte som varar en timme och sen åka hem.
Nej, och det har ju folk, eller flyga liksom, ja. Så här, flyga till London för att så här, liksom, ta ett möte och äta en lunch liksom. Alltså hela den grejen, och tyvärr så, det här kommer ju slå ut väldigt mycket konferensanläggningar och sånt tror jag också. Därför att det kommer, i och för sig kanske konferenser, men då kommer man nog satsa på ett fåtal större, väldigt välplanerade konferenser i sådana fall. Men det här är liksom jävla möteshetsen, den kommer nog faktiskt upphöra. Så att jag ser nog ganska positivt på det. Jag önskar ju på sätt och vis önskar kanske lite mera samhällskollaps än det vi har sett. Alltså, och ni missförstår mig inte. Missförstå mig verkligen inte, därför att jag tycker att det är jätteviktigt att människor inte dör eller blir allvarligt sjuka. Jag tycker att det är jätteviktigt att vården funkar. Så här. Men att jag tycker också att det är väldigt intressant att se hur hela den här globaliseringen som alla har investerat så otroligt mycket i, och hela EU till exempel, som Sverige har investerat så himla mycket både pengar och tid och prestige och enormt mycket arbete i att liksom bygga upp hela den här europeiska byråkratin och strukturen, nu bara är helt oanvändbar. FN är också oanvändbart. Världsbanken är typ oanvändbart. Men regelverket sitter kvar och begränsar oss. Så att jag skulle väl nästan önska mig ytterligare lite samhällskollaps, så att vi efter det här är slut faktiskt kan börja jobba med verktyg som vi har avvänt oss sen liksom 30 år tillbaka, det vill säga kanske skyddstullar, direkta stöd, förändrade regler och lagar när det gäller upphandling till exempel, så att vi kan stimulera lokal ekonomi och sådär.
Jag är ju inte för då en EU-kollaps. Däremot så tror jag ju att EU kommer ju, och om det ska vara kvar, att måste förändras verkligen. Vad ska EU vara? Och vad ska det inte vara? Det kan ju ha fått lite väl mycket inflytande, ja, på exempelvis kommunpolitik.
Ja, men då får jag antingen
ja. Som inte, ja, men som inte är helt sunt. Men däremot EU som fredsbevarande organisation, där är jag ju riktigt orolig nu. Faktiskt för att det kollapsar.
Ja,
det är ingenting jag önskar. Och när man ser Ungern blev ju en diktatur, eller konstaterades vara diktatur förra veckan.
Nej, och har man hört någon markering? Alltså nu har ju folk fullt upp med annat liksom. Men jag menar, man borde ju ha kickat ut Ungern egentligen för länge sedan, för att de har ju liksom brutit mot, och det är också den här godtyckligheten i liksom i EU:s regelverk, att det liksom är så här, nej men vad heter det, så här, vad ska vi ta, Kramfors kommun kan inte göra ett enda litet avsteg från upphandlingsreglerna när det gäller inköp av potatis till sina äldreboenden, men Ungern kan införa diktatur.
Det är ju skevt.
Och så kan det liksom inte fortsätta funka om EU ska ha legitimitet. Och det är väl det som är tråkigt nu, att EU visade sig liksom inte, allt detta arbete som har gått in i att bygga upp de här strukturerna, och de är totalt oanvändbara i det här läget.
Ja, och sen är det ju samtidigt svårt, tänker jag, i nuläget för väldigt många av övriga EU-länder att peka finger åt Ungern. Alltså nog för att Ungern har varit extremt drastiska, men de allra mest kända, alltså länder som Frankrike och Tyskland sätter ju in åtgärder som också är, skulle jag säga, riktigt antidemokratiska för att bekämpa viruset.
Och ja, det, och Norge också.
Ja, Norge.
De är ju för sig inte med EU, men
nej, nu, Norge var ju väldigt nära och, ja, och i princip avskaffa demokratin också.
Ja.
Men det avstyrdes ju som tur var.
Ja.
Men ändå, det, och det är också en sak som oroar mig. Det gör mig också rätt tacksam och stolt. Jag har aldrig känt mig så mycket patriot som nu ändå.
Nej.
Jag är genuint tacksam och stolt över vägen Sverige har valt.
Ja,
och det framför allt, skulle jag säga, ur det här demokratiska perspektivet. Att man inte vill tumma på mänskliga fri och liksom fri- och rättigheter. Nu gör de ju det ändå. Alltså mötesfriheten.
Jo, men det är ju,
men det är ju ändå, så att säga, åtgärder som
av helt andra skäl.
Ja, men precis. Och det är åtgärder som de flesta ändå köper. Mm. Och för det här med att införa så här tillfälliga lagar, det är ju livsfarligt. För tillfälliga lagar blir ofta permanenta. Vi kan ju vara extremt tacksamma att inte Sverigedemokraterna har makten.
Ja,
nu,
verkligen.
Nu. Då hade ju vi varit Ungern.
Ja, de hade nog styrt åt ett sånt håll. Det är nog en överhängande risk. Men jag tycker också att det är intressant med liksom den inrikes debatten. Att det är så pass, man känner inte igen Sveriges liberaler längre, om vi nu ska ta upp det, därför att det är påfallande ofta just liberaler som kräver liksom auktoritet och längtar efter auktoritära ledare, säger att det är politiken och inte liksom vetenskapen som ska ha makten, att man bör införa fler drakoniska liksom inskränkningar av de fria medborgerliga rättigheterna.
Inte alla liberaler.
Nej, men de som, så här, vi kan ändå konstatera en sak. Det är absolut inte vänstern som kräver den typen av åtgärder.
Nej, det är intressant. Jag håller helt med. Och jag har ju häpnat senaste veckorna också över vissa liberala personer som jag har mycket stor respekt för. Som jag plötsligt inte alls förstår hur de tänker.
Mm. Nej, det är helt. Det känns ju som att vi är i början av någonting. Det känns ju hemskt. Och liksom, jag läste på lite om spanska sjukan. det är ju 100 år sedan. Du vet var den spriddes mest, va?
I Sverige?
Ja.
I Jämtland?
Ja.
Ja. Det var ju för att den kom med soldater.
Det kom med soldaterna som hade varit nere i Europa under det första världskriget, va? Så de tog med sig den där hem.
Mm.
Och den togs inte heller på allvar så där. Och sen så var det väl också så här att landsbygdsbefolkningen var ju mycket mindre tålig. Det fanns ju närbesläktade sjukdomar som hade cirkulerat i liksom Stockholm och i andra tätbebyggda miljöer som gjorde att det var en ganska hög grad av immunitet i städerna, men som inte alls fanns ute på landsbygden där folk hade liksom levt för sig själva och inte varit lika mycket sjuka.
Den stad som blev mest drabbad, det tror jag var Arvidsjaur, den enskilda platsen, så att det bekräftar ju också den här tesen. Människor som har levt kanske långt från andra tätt ihop och inte byggt upp immunitet helt enkelt.
Nej, och sen kommer det en massa soldater med smittan.
Men apropå
det så tänker jag också på att det finns ju ett drag nu hos liksom landsbygdsborna och norrlänningarna att det här med sjukdomar.
Något ska man dö av.
Ja, inte är det nog.
Ja.
Eller hur?
Ja, jo, men det gör det. Nonchalans. Och det finns ju också statistik på det här som jag tror vi har varit inne på i något tidigare avsnitt. Att norrlänningar i mycket mindre utsträckning söker vård än människor i södra Sverige.
Och att fastän då, de är också sjukare än precis, många människor i södra Sverige.
Fastän
men söker
de är
mycket
sjukare.
Mindre vård.
Och länet som toppar här, det tror jag faktiskt är då där jag lever och verkar, Västernorrland. Mm. Som dessutom har den äldsta befolkningen. Men vi söker vård minst.
Ja.
Och då, men sen funderar jag på, även det finns ju den här nonchalansen. Och 70-plussarna här verkar ju inte bry sig så mycket. Jag tycker inte heller att jag märker, liksom, jag har ju blivit hånad sådär om jag har varit ute och gått och inte vill liksom komma för nära en människa jag möter. för att det är liksom, vad är det för trams sådär. Och jag har sett att man ligger liksom efter i det här krismedvetandet. Men samtidigt så tror jag ju också att kan det inte vara så att delar åtminstone av inlandet kan skonas på grund av att vi har de här avstånden, att folk kanske är hemma på sin gård, umgås bara med sina grannar, reser inte så mycket till Stockholm.
Det tror jag också, absolut.
Men alltså man kan ju hoppas
att
det ska ge någon effekt.
Ja, det är väl inte orimligt, för det har ju också visat sig att viruset är ju kanske inte, nu ska inte jag bli en sån här hobby
epidemiolog
som killisar om olika saker. Men det smittar ju verkligen så här, när det har kommit in i ett hem, så smittar det ju väldigt lätt mellan människor som har tät kontakt och lever i samma hus och så där. Men det verkar inte ha lika lätt att smitta i offentliga miljöer, och särskilt inte liksom i glest befolkade offentliga miljöer.
Däremot har det ju tyvärr nått äldreboenden även på landsbygden.
Ja, precis. Och då är det ju illa. Liksom. Då är det svårt att hindra det. Liksom. Mm. Men jag tänker ju att det liksom är så här att den här väldigt omdiskuterade svenska strategin, jag menar, nu ökar ju liksom fallen exponentiellt. Liksom. Vi är ju i en sån period nu. Så att man ska ju verkligen inte ropa hej. Men jag tänker att vi ändå liksom har, vi har ju social distansering i oss på något sätt. Det är ju det svenska sättet. Det är ju inte, vi håller inte på.
Det är inte så mycket kindpussar, om man säger så.
Upp på varandra. Liksom. Och jag tänkte väldigt mycket på det där i början. Liksom det här med när alla sa så här, men det kommer bli som i Italien. Titta på kurvorna, vi är här. Snart är vi där. Vi kommer liksom så här. Och grejen är att jag har varit ganska mycket. Jag har en nära vän som är från staden Bergamo. Som liksom, ja, har varit epicentret i norra Italien. Där flest, jag tror det var 60% av befolkningen i Bergamo, räknas vara smittad, och det har ju dött människor i drivor liksom på ett otroligt obehagligt sätt. Men jag har ju tillbringat ganska mycket tid där och bara tänker på liksom söndagarna i Bergamo eller i Bergamo Alta, liksom den gamla stan uppe på berget, när hela stan var ute och gick på gågatan fram och tillbaka, kindpussade varandra, bildade nya grupperingar, gled in på någon espressobar, tog en kaffe, gick vidare, tog lunch med några andra, och sen liksom pågick det där under hela dagen, den där typen, och har gjort det i flera tusen år antagligen liksom i en sån där italiensk stad, liksom den typen av umgänge, och där det också är liksom generationer umgås helt obehindrat med varandra och liksom så här. Det är klart att det sker smittspridning i en sån miljö. I Sverige bor vi glest och hatar våra gamla. Liksom.
Det är ju också det här. Det är ju ingen vet ju någonting egentligen nu.
Nej, så är det
inte ens Anders Tegnell. Liksom.
Nej.
Men jag tycker jag litar mer på hans gissningar än på någon annan, liksom, Jimmy Åkessons.
Verkligen. Eller diverse andra. Men du, det har ju också, det kom ett krispaket häromdagen också till svenska kommuner.
Var det 17 miljoner? Eller vad säger jag?
Va?
17 miljarder menar jag.
Hoppas jag verkligen.
Ja, ja, jag ja. Sa fel.
Eller 15 var det va? Eller var det 17?
Jag tror att det var 17. Alltså här, sammanlagt inklusive det tidigare åtgärdspaketet så tror jag det är 22 miljarder.
Just det, jaha, det här, just det, det som det bråkades om sist.
Ja, precis. Som de höjde. Som de höjde då.
Det var ju bra att det höjdes, men det är fortfarande inte i, det är fortfarande inte i nivå med de behov som fanns ens innan.
Nej, men alltså
innan.
De här pengarna räcker väl inte ens till att täcka nuvarande underskott.
Nej.
Och nu belastas ju kommunerna. Men det har jag också undrat, för alltså det är svårt att veta vad som är vad i alla de här åtgärdspaketen. För jag har ju också hört sägas nu då att när kommunerna tvingas ta in till exempel extra personal i omsorg och sådana saker, så ska staten kommer att täcka upp för det.
Ja.
Så, och det är ju inte heller, det kommer ju att fortsätta komma nya åtgärdspaket. Det kommer ju att komma något varje vecka riktat på något sätt. Så det här är ju inte, jag tycker det är svårt att sitta i dagsläget också och uttala sig om hur långt de här miljarderna kommer att räcka. För vi vet inte vad mer som ska tillföras till exempel, eller vad, ja.
Nej, precis. Nej, det vet man ju inte.
Men sen ska man ju inte heller glömma att vad som också händer nu, förutom de här väldigt mycket ökade kostnaderna för många kommuner, det är också förlorade skatteintäkter när folk förlorar jobben.
Mycket så, såklart.
Och sjukskrivna och ja.
Samtidigt kan man ju liksom, jag menar, jag tror inte heller att det kommer slå på ett särskilt jämnt sätt. Om vi tittar på Norrland då till exempel, så är ju, alltså, en av anledningarna till att de norrländska kommunerna har haft det svårt och har underpresterat då i jämförelse med storstadskommunerna, är ju för att till exempel att tjänstesektorn är så pass liten i Norrland liksom. Både tjänstesektor och egentligen kunskapsekonomi. Och jag undrar om det inte är så att den här krisen egentligen kanske slår hårdast mot det. Alltså besöksnäring och tjänstesektor drabbas ju oerhört hårt.
Ja, men vi har ju en del turism faktiskt som kommer att
drabbas. Jo, men det är väldigt fläckvis. Och då tänker jag att om man tänker sig en sån här vanlig, tråkig, inom situationstecken, svensk kommun. Liksom någonstans i Västernorrland eller Västerbotten eller så. Som inte har någon spännande kunskapsekonomi eller tjänstesektor eller besöksnäring eller några intressanta resmål, utan kanske bara har nött på liksom med diverse industri och liksom, ja, men en sån kommun.
Fast även industrin, det är ju det som är problemet. Det här slår ju så brett.
Ja,
för industrin, efterfrågan sjunker. Det är svårt att få tag i komponenter. Det är klart att Stockholm har den absolut största tjänstesektorn. Så på det viset kommer ju det här att slå, inte bara när det gäller virusspridning utan även ekonomiskt kanske mot Stockholm.
Jag tror ju det.
Och dessutom. Om man tänker då på hur det kommer att slå mot stockholmarna, tänk alla dessa tjänsteentreprenörer som sitter med mångmiljonlån, med bostadsrätter, villor, eller så här konsulter som plötsligt har tappat alla sina uppdrag.
Det kommer bli blodigt alltså. Det kommer verkligen bli blodigt.
Och där är vi ju lite mer skor. Alltså det ska ju sägas, norrlänningarna, ja, men vi har inte lika höga bostadslån.
Nej.
Vi har lite lägre omkostnader generellt. Jag tror det är gynnsamt ändå. Jag är väldigt, väldigt tacksam.
Mindre katastrofalt.
Jag menar att vi har gynnsamma förhållanden.
Jo. Ja. Ja, men jag tror det också. Men sen så tror jag att det liksom är, det är klart att det är vissa platser kommer ju drabbas oerhört hårt. Liksom, att det är säkert fjällorter. Alltså nu är ju tur i oturen, så jag menar, säsongen var ju nästan över liksom. Och Skistar, kanske inte världens mest sympatiska företag, men de hade ju liksom haft sin mest lukrativa vintersäsong ever. Jag tror att de gick ut med sådana siffror bara liksom veckorna innan krisen kom. Liksom. Och sen är ju väldigt mycket, så får jag också tänka på att väldigt mycket av den norrländska besöksnäringen är ju säsongsbetonad också. Så att det är inte som att man står kanske med väldigt dyr infrastruktur eller med väldigt höga lönekostnader för årsanställda eller så i alla fall. Jag vet ju då
flera hotell och alltså när företag vid Höga Kusten som ju har varslat jättemycket folk. På hotell Höga Kusten så får personalen renovera nu.
Jaha, okej. Okay.
Medan de väntar på bättre tider.
Mm. Ja, det är väl bra. Det är väl bättre än att liksom säga upp
det. Ja, men jag tycker det är kul. Alltså, det är ändå någonting som jag tycker ger mig hopp också. Alltså, det är mycket som är nedslående nu. Men alla otroliga liksom, initiativ, idéer. Hur vissa saker som har kunnat ta åratal förut helt plötsligt går att förändra och lösa över en natt. Alltså människors problemlösningsförmåga imponerar på mig.
Ja, det är fint att du ser det så.
Ja.
Hör du, ska vi...
Om jag har fler saker? Ja.
På listan.
Det finns alltid fler saker.
Eller ska vi höra snart igen?
Det känns ju som att
det händer så himla mycket hela tiden. Så man liksom... Och grejen är att det här har ju liksom inte, det här är ju en global kris verkligen och en nationell kris, men den kanske inte riktigt har kommit till Norrland på samma sätt som den har kommit till andra delar av landet än.
Är det våran slutsats?
Att det värsta ligger framför oss liksom. Det tror jag nog.
Jag tror det värsta ligger framför oss alla, om jag ska vara ärlig, i Sverige.
Ska vi trösta oss med en ny Matti Alkberg singel?
Det tycker jag vi ska göra.
Som heter Första språket. Det kanske vore fint att höra den. Det kommer ett nytt album mot slutet av april. Men den, som heter Bodensia. Det är ett hotell i Boden som heter Bodensia.
Ja.
Det är ett väldigt tråkigt hotell. Jag har bott på många gånger.
Okej. Men den här skivan är inte tråkig.
Nej, den är inte tråkig. Det är en fin skiva och det är en fin singel från skivan. Så den kan vi spela. Och så kan vi tipsa om också såklart att man jättegärna får stödja oss via patreon.com/norrlandspodden. Tack Sofia.
Tack Bo.
Orden hänger som druvklasar i taket. De rallas, det är bara att ta dem. Ännu är inte en enda regel skriven. Så säg och gör vad du vill med dem. Första natten och språkpolisen sover. Flera månader till vi ser mammas juver. Orden hänger som nya stjärnor på himlen. Men du når dem. Men du når dem.